lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi avslutade vår vandring genom det 28:e kapitlet i Jesaja i förra programmet och fortsätter därför med att vandra genom Sionsboken som kapitlen 28 till och med 35 kallas. Kapitel 29 innehåller en profetia angående Jerusalem som ska uppfyllas i en nära förestående framtid. Samtidigt sträcker sig dess profetiska budskap helt fram till dagen då Guds rike kommer och Kristus sätter sina fötter på Oljeberget. Och det är givande att studera Jesu tal i Matteus 23, vers 37 till 24:2. Och även läsa Lukas 13, vers 34-35 samt Lukas 21, verserna 20-24. Och därför ska vi ta tid att läsa de bibelställena innan vi börjar vandringen genom Jesaja kapitel 29. Matteus 23, 37 till och med 24:2. Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Se, ert hus kommer att stå öde, ty jag säger er, här efter ska ni inte se mig förrän ni säger, välsignad är han som kommer i Herrens namn. När Jesus lämnade templet och var på väg ut, kom hans lärjungar och visade honom på tempelbyggnaderna. Men han sade till dem, ni ser allt detta. Amen, säger jag er. Här ska inte lämnas sten på sten. Allt skall brytas ner. Och från Lukas 13, vers 34 och 35. Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Se, ert hus lämnas nu åt er själva. Jag säger, ni kommer att se mig först när ni säger, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Och vi läser Lukas 21, vers 20 till och med 24. När ni ser Jerusalem omringas av härar, då ska ni veta att staden snart skall bli ödelagd. Då måste de som bor i Judeen fly bort till bergen och de som bor inne i staden måste lämna den. Och de som är ute på landet får inte gå in i staden. Ty detta är vedergällningens tid, då allt som är skrivet ska gå i uppfyllelse. Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna. Ty landet ska drabbas av en stor nöd och vredesdomen ska komma över detta folk. Det ska falla för svärdsägg och föras bort som fångar till alla hedna folk. Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna tills hedningarnas tider är fullbordade. Och när vi nu ska läsa den första versen i Jesaja 29 ska vi lägga märke till att V-ropet riktas mot Jerusalem under det symboliska namnet Ariel, som kan betyda Guds lejon. Det kan också betyda altarhärden, som vi ser i Hesekiel 43, vers 15 och 16. Och kanske ligger båda betydelserna dolda i Jesaja 29:1. Ariel, Guds lejon. det vill säga det talar om styrka och mod, om makt och om en suverän ställning som lejonen bland djuren. Ariel, altarhärden, talar om platsen där offret förbränns, platsen där Guds vredes eld brinner mot synd och orenhet. Vi läser Jesaja 29, vers 1. Ve dig, Ariel, Ariel, du stad där David slog upp sitt läger. Lägg år till år, låt högtiderna fullborda sitt kretslopp. Så ska jag försätta Ariel i svårigheter. Där skall bli sorg och jämmer, och den ska vara för mig ett verkligt Ariel. Att det verkligen är Jerusalem det handlar om, stadfäst med orden: du stad där David slog upp sitt läger. I Jerusalem hade kung David sitt palats, i Jerusalem var också Herrens tempel och därmed också brännofferaltaret. Den här förunderliga profetian som började uppfyllas redan på Jesaja-tid och har fortsatt helt till denna dag. Låt mig påminna om att Ariel också var namnet på huvudmannen för en familj bland judarna som reste tillbaka till Jerusalem från fångenskapet i Babel. Och även påminna om att Herren Jesus också kallas för lejonet av Juda. Lägg år till år. Låt högtiderna fullborda sitt kretslopp. Så ska jag försätta Ariel i svårigheter. Det vill säga, bara fortsätt med alla era religiösa ritual och ceremonier, er formella, teoretiska religion, år efter år. Men om du fortsätter på det sättet, ska jag till sist försätta Ariel i svårigheter. Men Gud har inte gett upp, varken Jerusalem eller sitt folk. Genom tuktan och nöd ska Ariel bli något mer än bara ett namn. Det ska bli ett verkligt Ariel, ett Guds lejon och en Herrens altarhärd. Vi läser Jesaja 29, verserna 3 och 4. Jag ska slå läger runt omkring dig, omringa dig med belägringsvallar och resa bålverk mot dig. Då ska du bli förnedrad, tala djupt ned ifrån jorden. Dämpade ska dina ord komma fram ur stoftet. Din röst ska höras ur jorden som en andes. Ur stoftet ska du viska fram dina ord. Den här profetian den uttalades innan Nebukadnessar kom och intog och ödelade Jerusalem. Och han förde då bort de flesta som fångar till Babel. Efter 70 års fångenskap återvände de första och påbörja återuppbyggnaden under ledning av Nehemja. Det stolta Jerusalem måste vandra genom en sorgens dal där folket blev så ödmjukade så att de slutade att tala stora ord. Genom nöd och prövningar skulle Jerusalem bli ett verkligt Ariel. Genom nöd skulle Guds folk och Jerusalem fostras. Men när vi kommer till Jesaja 29, vers 5, så låter Herren oss se på andra sidan av myntet. Genom att låta oss veta att det folk som för en tid tillåts att förnedra Guds barn, de ska en dag dömas för vad de gjort mot Herrens egendomsfolk. Det vill säga, fiendens makt ska vara en begränsad tid, och när den tiden är över möter fienden en överraskning. Precis då de skulle triumfera var deras tid ute och de krossas av Herren. Jesaja 29:5. Men många av dina fiender ska bli som fint damm, våldsmännens skara som bortflyende agnar. Detta skall ske plötsligt, på ett ögonblick. Guds dom kännetecknas tydligen av överraskningsmomentet. På ett ögonblick förvandlas makten och triumfen till förfäran, då den ogudaktige ska skörda vad han har sått. För Gud bedrar man inte. Det en människa sår skall hon också skörda. Detta skall ske plötsligt, på ett ögonblick. Vi läser Jesaja 29, verserna 6 till och med 8. Från Herren Sebaot ska straffet komma med åska och jordbävning och väldigt dån, med storm och oväder och med flammor av förtärande eld. Och alla de många folk som förde krig mot Ariel, alla som drog ut i strid mot det och dess befästning och vållade dess svårigheter, ska vara som en drömsyn om natten. Som när den hungrige drömmer att han äter och vaknar och känner att magen är tom. Som när den törstige drömmer att han dricker och vaknar och känner att han försmäktar av törst. Så ska det gå alla de folk som drog i strid mot Sions berg. Här talar Herren Gud genom profeten och proklamerar vad som väntar de nationer och enskilda som drar ut i strid mot Sions berg. Men den värld som förkastat Israels Gud och förkastat hans ord har inte heller syn för Israel eller Jerusalem. Men från Herren Sebaot ska straffet komma, och i verserna 6 till och med 8 så säger Gud mycket klart vad som väntar alla de folk som drar ut i strid mot Sions berg. När vi nu kommer till vers 9 i Jesaja 29 kapitel, så blir det uppenbart för oss att det folk som fått kunskap om Gud men inte inrättar sitt liv efter den kunskapen, de blir förhärdade. Och när hjärtat förhärdas blir människan andligen blind. Vi läser Jesaja 29, vers 9 och 10. Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. Det är druckna, men inte av vin. Det raglar, men inte av starka drycker. Ty Herren har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare. Jag har tidigare nämnt att Jesaja var vardagsprofeten, och hans budskap, det är ett budskap rakt in i vår samtidskultur. Gjorde verkligen Gud de sömniga? Hur gjorde han det? Genom att fortsätta att ge dem sitt ljus. Han gav dem sitt ljus, men de förkastade ljuset. Varför förkastade de ljuset? Ja, Jesus, han uttrycker det så här i Johannes 3, vers 19 och 20. Och detta är domen. Ljuset kom till världen, och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Israels ledare och Israels folk accepterade inte Guds sanning. Djävulens lögner och deras egna synder hade gjort dem blinda för ljuset från evighetens värld. De kunde inte se ljuset i Guds budskap, vilket avslöjade att de var blinda. Det är det sätt på vilket Guds sanning verkar sömnaktighet på den som förkastar Guds ljus. Och Guds sanningsljus avslöjar att de är blinda. Och Israels barn hade blivit lika blinda inför framtiden som de ogudaktiga. Deras livsvandring vacklade, som om de hade varit druckna av vin. Vi läser Jesaja 29, vers 11 och 12. All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. Räcker man en sådan bok åt någon som kan läsa och säger, läs detta, så svarar han, jag kan det inte, den är ju förseglad. Räck den åt någon som inte kan läsa och säger, läs detta, så svarar han, jag kan inte läsa. Folkets hållning, och då talar jag även om Guds folk, det var att profetiorna var för svåra och knepiga för att man skulle kunna förstå dem. Det var ju en förseglad bok som man inte kunde säga eller veta något säkert om. Och det är ju många som har den hållningen också idag när det gäller Guds ord. Den boken kan man ju inte förstå. Det var just det folket hävdade angående Jesaja budskap. Det finns till och med bekännande kristna som säger att de har helt enkelt inte tid att studera Guds ord. Ja, ursäkterna är både många och varierande när det gäller troende människors nonchalans inför Guds ord. Gud kommer att döma dig om det är din hållning till Bibeln. Han ger dig ljus genom sitt ord och genom den helige ande. Men om du inte vill öppna dina ögon och komma in i Guds ljus, så blir du förblindad av den här tidsålderns Gud. Och då blir också Guds ord, Bibeln, en förseglad bok för dig. Men om du kommer in i Guds ljus och tar vara på Guds ord, då blir du salig för tid och evighet. Vi läser i Johannes uppenbarelsebok 1, vers 3. Salig är den som läser upp, och saliga är det som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som är skrivet i den, ty tiden är nära. Även uppenbarelseboken är en öppnad bok i kraft av Jesu Kristi försoningsdöd för våra synder, hans segerrika uppståndelse och den helige andes utgjutande på pingstdagen. Som Paulus skriver i första Korinterbrevet 2, vers 9 och 10. Men vi känner, som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Och Jesus själv säger i Johannes 6, vers 63. Det är anden som ger liv. Köttet är inte till någon nytta. Det ord som jag har talat till er är ande och liv. Guds ord är ett levande ord. Problemet är att vi allt för lätt låter oss förblindas av denna tidsålders Gud. Och Jesus, öppna du mitt öga så jag kan se hur rik jag är. Läser Jesaja 29, vers 13. Herren har sagt, eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar, men låter sitt hjärta hjärta vara långt ifrån mig? Är fruktan för mig bara ett inlärt människobud? Om du hade levt på Jesaja-tid så hade du nog undrat vad det var han verkligen menade. Eftersom folkskarorna ju gick till templet och skarorna samlades var gång det frambars offer. Det var en avskild plats för män, en annan för kvinnor och åter en annan för de som inte var av Israels ett men som dyrkade Abrahams Gud. Men Gud tar kraftigt avstånd från alla dessa människor och från deras gudstjänst. Därför att deras gudstjänstliv var bara inlärda traditioner och religiösa ritual. Med sin mun läste de med i gudstjänstordningen, bekännelsen och bönerna. Hade det varit idag kan vi säga att de bad både sitt fadervår och trosbekännelsen utan att hjärtat var med. Vi kan säga att deras religion var teoretisk kunskap om Gud och religiösa ritual, och de sa bara vad de hade blivit lärda. Religionen hade blivit en bok under armen istället för en levande ström i deras inre. Det var inte som Jesus säger i Johannes 7, 38 och 39. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden som de skulle få som trodde på honom. Det var ett folk som ärade Gud med sina läppar, men deras hjärtan, ja, de var långt ifrån honom. Deras gudsfruktan var inte äkta. Det var bara inlärda människobud. Deras fäder hade trott på Gud, men de trodde på fädernas traditioner och inlärda ritual och ceremonier. De var nog ordets hörare, men inte ordets görare. Man tillhörde templet, byggd av människor, inte Gud. Därför blir de nu dömda av den helige Gud, och därför kommer Gud att döma även oss. Religion har väl aldrig varit ett så populärt tema som idag. Det övernaturliga, eller rättare sagt det vidskepliga och mystiska, har blivit tongivande i många sammanhang. Det är inne idag att kalla sig sökare. Men kom för all del inte och säg att du har funnit Kristus, världens frälsare, för då rasar världen mot dig. Förkunnar du Guds rena, klara ord, förstår inte världen vad du pratar om. I Johannes 8 säger Jesus till judarna, och lägg märke till sammanhanget. Jesus talar här till de judar som hade satt tro till Jesus. Ändå säger han i Johannes 8:43, varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan lyssna till mitt ord. Gud önskar att du ska överge din religion och komma till Kristus. Och jag vill gärna komma med ett personligt vittnesbörd. Jag är inte religiös. Jag är en syndare som kom till Kristus och som har en levande gemenskap med honom idag. Det är inte religion, men en relation. Därför är frågan, har du Kristus eller har du inte Kristus? För det är bara den som har Guds son som har livet. Och Gud ska stadfästa vad han har sagt i sitt ord angående Israels barn. Därför ska han också göra underbara ting mot Israel. I vers 15 så ropar Gud sitt ve över dem som försöker dölja sina rådslag och som bedriver sina verk i mörkret och inbillar sig att inte Gud förstår vad som föregår. Och om Israel på profeten Jesaja tid bara ärade Gud med sina läppar, så ska det komma en dag då de som nu är döva ska höra Herrens ord och de blindas ögon ska se. Vi läser Jesaja 28, vers 18 och 19. Den dagen ska de döva höra bokens ord och de blindas ögon se ur dunkel och mörker. Och det ödmjuka skall få allt större glädje i Herren. Och det fattigaste bland människor skall förröjda sig i Israels helige. Liksom grundvalarna i Guds rike är ett under, så är också Guds gärning med sitt folk ett gudomligt livgivande under. Veropet är inte det sista. Och i profetiskt ljus ser Jesaja fram till den stora dagen när dessa löften ska uppfyllas. Och i de tre sista verserna lyser framtidsperspektivet för Jakobs hus ännu klarare. Vi läser vers 22 till och med 24. Därför säger Herren så till Jakobs hus, han som befriade Abraham. Jakob ska inte mer behöva blygas. Hans ansikte ska inte längre blekna, ty när han, det vill säga hans barn, ser mina händers verk ibland sig, kommer det att hålla mitt namn heligt. Det kommer att hålla Jakobs helige helig och bäva för Israels Gud. Det som gått vilse i anden ska då få förstånd. Det missnöjda ska ta emot undervisning. Profeten ser fram till en dag då de ska hålla Jakobs helige helig och bäva för Israels Gud. Och det är ett kall som gäller alla Jesu lärjungar. Vi är kallade att hålla Guds namn heligt. Slutet av Jesaja 29 är ett underbart löfte om väckelse och andlig förnyelse bland Israels barn. Då det gått vilse i anden ska det få förstånd och det missnöjda ska ta emot undervisning. Missnöje är synd och det är ett uppenbart samband mellan en människas knot och klagan och hennes relation till Gud. Jag skulle ej sörja, jag har ju en vän som bär på sitt hjärta min nöd. Jag fruktar ej mera för avgrundens makt, mitt fäste är Israels Gud. Han skall mig bevara, ty så har han sagt. Han kan inte glömma sin brud, skrev Nils Frykman 1879. Och Åge Samuelsson, han sjöng så här. Guds nådegåvor delas ut till den som intet har. De njuter frukten ifrån Kanans land. Från helgedomen oljan flyter till det tomma kärl och anden sätter hjärtarna i brand. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368, Stockholm.